Gycklaren. Igår skymtade ett bekant ansikte förbi mig på gatan. Det var blekt och hade ett trött uttryck, men dragen vore skarpa och markerade. Jag kände icke hans namn. Jag var säker på att jag hade sett honom någon gång, kanske för mycket länge sedan. Men jag kunde icke erinra mig när eller under vilka omständigheter. Hans ansikte hade väckt mitt intresse utan att jag kunde förklara varför. Och jag grävde fram alla slags gamla hågkomster ur mitt minnes skräpkammare för att söka identifiera honom, men förgäves. På kvällen var jag på teatern. Där återfann jag honom till min överraskning på scenen i en biroll. Han var endast lätt maskerad. Jag kände genast igen honom och sökte efter hans namn på programmet. Jag fann det, men det var mig obekant. Jag följde med spänt intresse hans spel. Han föreställde en stackars dum och löjlig betjänt som alla hade till narr. Rollen var lika eländig som stycket och han spelade den inlärt och konventionellt. Men hans röst fick i vissa tonfall en bitter och vass klangfärg som icke hörde till rollen. Det ringde för mitt öra dessa tonfall ännu sent på natten då jag gick av och an i mitt rum. Och med deras hjälp lyckades det mig slutligen att gräva upp den erinring med vilken han hörde samman. Jag fann att vi hade varit skolkamrater, men han var många år yngre än jag. Då jag gick i högsta klassen gick han i en av de lägsta. När jag gick i översta klassen i skolan stod jag en dag i fönstret mot slutet av en frukostrast. Rasterna i skolan hade för mig sin alldeles särskilda splen. Jag kunde icke taga mig något för. Jag visste att jag icke kunde min läxa och gick icke läsa över den. Den smula oro jag kände för den kommande lektionen dövades alltid av en större, av oron för livet, av den naggande förkänslan av att de dagar som väntade skulle bli lika tomma och meningslösa som de dagar som gått. Så jag gick av och an med händerna i jackfickorna och kunde icke göra något, och emellanåt stannade jag vid fönstret som stod öppet. Medan jag stod där fängslades min uppmärksamhet av ett egendomligt uppträde som just försiggick ner på gården strax nedanför fönstret. En liten gosse i en av de nedersta klasserna, ett barn på 10 eller 11 år, låg utsträckt på ryggen omgiven av en mängd andra gossar i en ring. Deras ansikten, de flestas åtminstone, hade det uttryck av elak nyfikenhet som barn och obildade icke förstå att dölja. En liten bredaxlad pojke med utstående kindknotor som gjorde intryck av att vara mycket stark för sin ålder stod innanför ringen med ett spö i handen. "Du är min slav," sa han till gossen på marken. "Är du inte? Säg, jag är din slav." "Jag är din slav," svarade barnet utan att tveka. Det hördes att det icke var första gången han sade det. "Res dig," kommenderade den andra. Gossen reste sig. "Härma B, hur han ser ut när han kommer in i klassen." B var en lärare som gick på kryckor. Gossen gick ett par steg utanför ringen som öppnade sig för att giva rum. Därefter gick han tillbaka in på den improviserade scenen och utförde därvid med armar och ben samma rörelser som en man som går på kryckor. Han gjorde sin sak mycket bra. Illusionen var fullständig och åskådarna jublade, men den lilla skådespelaren stod allvarsam. Han hade ett litet blekt ansikte och svarta kläder. Kanske hade han nyligen förlorat sin far eller mor. "Skratta!" kommenderade den andra med en lätt snärt av spöet som han hade i handen. Gossen försökte lyda, men det gick icke lätt. Hans skratt lät tillgjort i början, men det dröjde icke länge innan han lyckats skratta sig in i ett verkligt, fullkomligt, naturligt skratt. Och han vände sig därvid mot sin herre som om det var åt honom han skrattade. Men denne längtade redan efter att låta sin slav visa nya konster. "Säg, min farsa är ett förbannat suggskaft." Gossen såg sig omkring i kretsen med en hjälplös blick. Då han såg att ingen gjorde min av att vilja hjälpa honom och att alla tvärtom stod i spänd förväntan på något riktigt roligt, sa han så lågt han vågade: "Min farsa är ett förbannat suggskaft." Det blev ett gränslöst jubel. "Skratta! Gråt!" Barnet började härma gråt, men han kom också nu in i den sinnesrörelse han var befalld att lotsa. Gråten stockade sig i halsen på honom och han grät verkliga tårar. "Låt honom vara", sa en äldre gosse i ringen. "Han gråter ju riktigt." Och i detsamma ringde skolklockan. Några dagar senare sprang han förbi mig på vägen från skolan. Jag märkte att hans jacka var uppsluppen i ryggen. "Vänta lite", sa jag till honom. "Din jacka har sluppit upp i ryggen." "Nej", sa han. "Den har inte sluppit upp. De har skurit sönder den med en pennkniv." "Har de också smutsat ner den här boken för dig?" frågade jag. "Ja, de hade lagt den i rännstenen." "Varför är de så elaka mot dig?" "Jag vet inte. De är starkare än jag." Han kände icke något annat skäl. Men det var väl icke det enda. Det måste ha funnits något hos honom som retade dem. Jag såg på honom att han icke var som de andra. Undantaget, avvikelsen, retar alltid barnen och pöben. En skolgosses excentriciteter straffas av läraren med en välment förmaning eller ett torrt, gubbsatiriskt löje. Men av kamraterna straffas de med sparkar och knuffar och blodig näsa. Med sönderskuren jacka, mössan omsorgsfullt lagd under en takränna och vackraste boken kastad i rännstenen. Han är alltså skådespelare nu. Det var väl i det närmaste predestination. Han talar nu från scenen till en stor publik. Det vore eget om han icke en gång skulle slå igenom. Jag tror att han har begåvning. Kan hända kommer han då så småningom att förvandla sitt undantag till ett paradigma, efter vilket andra försöker böja sig som beskedliga regelbundna verb.